Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan denna måndag morgon. Ett måndagsavsnitt, det första gången, kanske någonsin. Med mig har jag Joakim Wärnberg ifrån podden Berg och Wärnberg.
Hej.
Eller Wärnberg och Berg.
Berg och Wärnberg. Fast om du frågar mig kanske jag ska säga att det är tvärtom då.
Just precis. Du är forskningsledare på Entreprenörskapsforum. Där fick jag det rätt.
Jajamensan.
Och vi ska ju inte prata om Entreprenörskapsforum eller er podd. Men det finns ändå lite frågor här för de som inte har lyssnat. Vad är Berg och Wärnberg för podd?
Det är ju jag och nationalekonomen Andreas Berg som gått ihop och konstaterat att våra ämnen överlappar så pass bra. Så när vi träffas och äter lunch så tycker vi att de konversationerna blev, låter egoistiskt, de blev så intressanta för oss att vi tänkte att andra kanske också vill lyssna på dem. Men framförallt tänkte vi att det var ett nytt sätt att jobba med forskningsidéer och samhällsdebatt på. Att ha det här samtalet som har varit privat mellan oss och göra det lite mer offentligt. Vilket faktiskt har gjort att vi får en del mothugg ibland och vi får lite påhejning ibland. Och folk hör av sig som vi inte haft kontakt med förut. Så att, högt och lågt kan man väl säga.
Det som skiljer dig och Andreas i det här, oj våra samtal är så värdefulla, alltså andra borde lyssna, jämfört med ett par som har börjat podda under corona, är ju att ni har ganska så tydlig avstamp i vad faktiskt forskning är. Och det är ju det jag tycker är lite spännande. Att det inte bara åsikter utan att det faktiskt har läst ett och annat forskningspapper.
Så är det. Det är ju det vi båda jobbar med. Och sen så kommer ju Andreas mycket mer från. Han har ju en lång och gedigen erfarenhet på välfärdsfrågor och ojämlikhet och den typen av ekonomi eller nationalekonomi nära frågor. Medan jag har mina rötter i teknik, teknisk omställning eller strukturomvandling. Mm. Så att det finns ju gott om saker vi behöver kika på. Sen får man väl villigt säga att vi har ju åsikter också. Men vi försöker ju hitta anledningen till att vi har dem eller basera dem på forskning.
Mm. Det är ju också ett ämne som jag tycker har utkristalliserats här, särskilt under corona. Det här med att forskare som är forskare på ett ämne både använder titeln och kanske en viss auktoritet för att ha åsikter om någonting annat. Och då tänker jag ibland så här, men om du nu är forskare och kan ditt ämne väldigt bra. Ofta är det ju så att man kan sitt ämne väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen så finns det andra som en annan som har lite aning om många ämnen och så. Alltså typ journalist och sådär. Då tänker man, shit, är man inte lite självkritisk nu när man om man ändå liksom kanske själv är med om att man tycker att andra har lite väl mycket åsikt om sin egen forskning utan att ha läst någonting annat än en Aftonbladartikel, och sen har man själv ett sånt ämne. Men det är faktiskt inte det vi alls vi ska prata om, utan
men det var ett väldigt spännande ämne. Det kanske du får, får bjuda in en gång till. Så jag kommer gärna att tänka det på några saker jag vill säga. Men jag låter bli.
Just det, var bra. Ja, vi försöker hålla det en halvtimme. Nej, men det är ju så. När man väl kommer in i follan här teknikveckan, så kanske man aldrig kommer ut igen. Andreas Berg då, som vi har refererat till många gånger. Han var ju med i avsnittet om alla lånar pengar. Vem lånar man då pengar av?
Ja, bra titel.
Ja, och svaret var ju då inte, som jag trodde, norska oljefonder. Utan det var ju framtiden vi lånade av pensionsfonderna. Entreprenörskapsforum, vad är detta?
Det är ett fristående forskningsinstitut. Man kan tänka sig lite, det är lite som en institution eller avdelning på ett universitet. Fast du behåller forskningsbiten och kanske gör den lite större i arbetsbeskrivningen. Och sen så byter du ut undervisningsbiten. För alla forskare vi anställer på universiteten ska ju vara både lärare och forskare. Så lärarbiten byter du ut mot outreach, eller tredje uppgifterna. Alltså kontakt med politiska beslutsfattare, näringsliv, bygga bryggor mellan forskare, politiker, näringslivsföreträdare. Och framförallt se till att få in mer vetenskaplig evidens i den aktuella debatten och skapa mer forskning kring de forskningsfrågor som är brinnande just nu. Mm. Det är ju, lite sorgligt kan det ju ibland bli så att gapet kan vara ganska långt mellan forskarna och samhällsdebatten.
Just det. Höll jag på att säga, är det inte det man har informatörerna till sen där mitten?
Oj, nu får du bjuda in mig tre gånger måste bjuda in mig som vi kan prata.
Det går ju också att lyssna på e-podd. Det går ju också att lyssna på e-podd om det avsnittet. Som ni märker så, jag insinuerar ju på Twitter att för att ha allmän och lika rösträtt så måste man lyssna på P3 Dokumentär, P1 Medierna och Berg och Wärnberg.
Men inte Teknikveckan?
Nej, men jag tänker att det tar för specialisterna att ta. Okay. Så, ja. Alltså, man får ju ändå ha lite, man måste ju ändå veta var man är någonstans, placera sig i världen, liksom i viktighetsskalan. Då. Andreas Berg då, denna, vad ska vi kalla honom? Vi kan kalla honom det han är då.
Forskare, trevlig snubbe, giganternas gigant.
Lite torr ibland.
Okay.
Konstaterar jag att nej. Så är det inte. Men tack för komplimangen.
Jag tänker någonstans att jag vet inte om man ska ta det som ett beröm eller en förolämpning, eftersom det jämvikten någonstans är att vi är lagom ignoranta. För om alla skulle läsa in sig på precis allting, då skulle inte en demokrati fungera. Men det kanske är så att jag och Andreas har en sweet spot i att förmedla tillräckligt med kunskap för att säkerställa att man är trygg i sin ignorans. Jag vet inte.
Just det, gud vad bra. Men du inser nu att vi är inne på ett fjärde avsnitt här, nämligen det avsnittet om teknokrati då. Heter det, va?
Absolut.
Ja. Men innan vi avverkar de fyra avsnitten så ska vi prata om dagens ämne. Och det är lite av min favorit, nämligen Staffanstorp. Lyssnare vet ju min åsikt om den politiska miljön där. Och sådär, och min hyllning av när ryssarna skickar en missil rakt in datacentret i Staffanstorp i boken Honungsapan. Men det är inte bara jag som har en åsikt om just Staffanstorp och datacenter, utan det har pratats mycket om datacenter här i riket. För det är ju väl så att vi har vissa skattelättnader i Sverige på något sätt när det kommer till just datacenter som rör energi. Är det strömmen som är billig eller...
Skatten på elen. Du, jag ska inte svära på exakt hur det ser ut, men jag kan göra bilden, det beror ju på vad man tycker om den typen av lättnader, men jag kan göra den ännu lite mer komplicerad. Det gäller ju inte bara datacenter, utan en gren av industri eller näringspolitik historiskt har ju varit att attrahera företag till att etablera sig på en ort med motiveringen att det här kommer att skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och sådana saker. Och i det där, det finns ju en gråzon här. Vi har ju, det börjar låta lite som there's an app for that. We have an episode for that på Berg och Wärnberg, där vi pratar om där det gick lite överstyr i en kommun som i princip hamnade i en situation som åtminstone väldigt mycket liknar vänskapskorruption eller korruption. under rubriken att man skulle skapa utrymme för nästa stora Facebook. Och så blev det ju inte riktigt så. Det blir det ju kanske inte alltid. Men det här är inte specifikt för datacenter. Det är det jag vill trycka på. Utan det här är ju då en del av en aktiv näringspolitik. Och det man kan säga är speciellt kanske nu för tiden när man börjar prata datacenter. Det är ju att den här verktygslådan för politikerna, den bygger ju på en tid när vi inte hade globala värdekedjor. Det var mycket mer fokus på produktion. Det var liksom det fabriker som var en stor del av ekonomin. Mer än kunskapsarbete. Och verktygslådan passar kanske inte alltid för den här nya världen. Där många resurser är mer lättrörliga. De här värdekedjorna är mycket mer fragmenterade. Det är så svårt. Jag tittade på Staffanstorps exemplet. Jag kanske går händelserna i förväg här, men där kan man ju konstatera att det ska ju alltid någonstans finnas ett talminus från någon som säger det här kommer leda till så här många jobb. Och då kan man hitta två utsagor. Det ena är att det här kommer leda till 120 jobb per datacenter då. Så att skulle det vara flera så skulle det bli mer. Den andra siffran är 60, det är alltså 50% av det. Då har du helt plötsligt en ganska stor marginal mellan de där två. Och sen så har Microsoft själva som jag förstår inte har velat uttala sig om antalet jobb överhuvudtaget. Så att det här är ett knepigt terräng, inte bara för datacenter utan för näringspolitik i stort.
Just det. Kan det vara så? Jag tänker så här, vi kan ju lätt bli upprörda så här. Okej, nu har man... Så här kan nog sammanställningen vara. Okej, vi vill ha Facebook uppe i Norrland och därför så har vi skapat viss lagstiftning som gör att det finns fördel då. Det är för jävligt, liksom. För att det ger inga jobb. Men sen funderar jag liksom att, som du sa, svensk basnäring då, jag menar, vi har själv skog. Och när min pappa liksom berättade om vad han har att förhålla sig till, vilka skatteregler och sånt. Och jag bara, men shit, herregud, liksom, det här är ju för bra för att vara sant. Liksom. Alltså snacka om att ha skräddats ut skattelagstiftning för skogsbrukare i det här landet. Liksom. Sen ungefär Skåne var dansk. Och då kan det ju kanske naturligtvis vara så att även ny industri får andra typer av lösningar. Och cementindustrin får visst väldigt specifika lösningar.
Men ja, det känns snarare som någon sorts panikåtgärder åt alla håll kanske.
Ja, det är det väl.
Nej, men det man kan konstatera tror jag är att man ska komma ihåg också att de här investeringarna, vissa typer av dem blir ju mycket mer lättrörliga och det är inte alls lika självklart att en stor fabrik innehåller fler jobb än en liten företagsetablering. Men med det i åtanke så kan man väl säga att det vi tittar på när de här företagen börjar intressera sig för en plats, antingen så är det efterfrågedrivet eller så är det tillgångsdrivet. Är det efterfrågedrivet, då handlar det om att man vill ha access till marknaden. Om det handlar om kunskapsintensiv verksamhet så är det ofta förknippat med det man skulle kunna kalla någon sorts lokal utveckling och anpassning av tjänster och produkter. Så man vill helt enkelt etablera sig och så inser man att, vad ska vi ta, Starbucks har ju inte haft ett lysande track record i Sverige. Mm. Så de kanske skulle vilja etablera en funktion här för att se vad fanken är det som gör att den svenska marknaden inte tycker att vår kaffe är den bästa. Finns det något vi kan göra med våra produkter och tjänster för att öka attraktiviteten för dem? Och den efterfrågedrivna biten, den är ju egentligen, där är företaget inte så beroende av var de placerar sig så länge de är på den här lokala marknaden och har tillgång till arbetskraft. Däremot den tillgångsdrivna, där är man lite mer förankrad, för då är det så att man vill ha tillgång till en viss typ av humankapital. Man vet att de bästa utvecklarna, jag tror det är Chicago som har både en testbädd för självkörande bilar och några av de starkaste forskningsavdelningarna för självkörande fordon och dessutom då har lockat till sig företagen som vill jobba med det. Då får du ju liksom en positiv spiraleffekt av det där. Det tillgångsdrivna är lokalt, men det är också mer förankrat därför att då spelar det roll vilken kommun du hamnar i om vi pratar om Sverige till exempel. Där skulle man ju också kunna slänga in istället för kunskapsresurser och säga knappa resurser och så kan man säga att i Norrland har vi kyla och det är ju bra för datacenter. Sen är det ju så att Norrland är inte den enda platsen i världen som har kyla så att knapp får man väl sätta en asterisk efter. Och det här måste man ju förhålla sig till, för när företagen då är mer globala och så kommer de och säger vi skulle eventuellt kunna tänka oss att placera oss i Staffanstorp. Tänk, så fort jag ser en sån rubrik så tänker jag på Amazon när de skulle placera sitt nya huvudkvarter i någonstans i USA. Och likadant när de skulle placera ut olika typer av stora lager, så har ju de nästan lyckats sätta i system att få olika platser att tävla. om att ge den bästa dealen. Och det är ju jättebra för dem. Men det där, man går in i en gråzon där. För hur mycket ska man få deala och vila med ett företag på det sättet? För du får ju en väldigt skev marknad av det.
Ja, hur mycket får man deala och vila? I USA verkar man ju få göra precis allting. Men i Sverige så har det ju nu då. Och vi har ju den här diskussionen just för att det har då blivit lite fnurr på linjen. Framförallt mellan den starke mannen i Staffanstorp. Den moderata kommunalrådet. Och som går ut på Facebook och tycker att nu är Sydsvenska Dagbladet jättedumma som granskar detta. Och det hade aldrig hänt om det hade varit i storstan Malmö. Och det ska sägas att om till och med jag, 150 kilo, Peter Esse, går mellan Staffanstorp och Malmö. Så inte ens jag skulle bli särskilt svettig. Så jävla långt är det inte ut på landsbygden, mina vänner. Men det har ju verkligen blivit en infekterad, något infekterat här ju. Och,
men är inte kommentaren avseende det faktum att det är olika färg på det politiska styret då?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Oavsett så kanske det inte spelar någon roll. Det kan det vara, jag tänkte inte ens så. Men
jag tycker Staffanstorp ska oavsett vara väldigt glada att de ligger nära en storstad. För det är någonting man ser i forskningen, så är det att den här typen, så fort det är kunskap, så här kan man säga. Sådana här etableringar är mer värdefulla för oss om de är kunskapsintensiva. Och så fort de är kunskapsintensiva så hamnar de, om inte i en stad, så nära en stad. Och det har helt enkelt att göra med att de behöver lyckas attrahera den arbetskraften. Och det är svårt att sitta långt ut på vischan och vara, vad ska man säga, frikopplad från stan eller en urban region. Och sen attrahera topptalanger för att jobba med FoU-verksamhet.
Så vad du säger är att om man har kyla i Norrland, så har man Malmö i Staffanstorp. Hade vi haft ett datacenter i Staffanstorp, om man inte hade haft närhet till Malmö och Lund och den kunskapen?
Om Staffanstorp inte hade haft kyla och inte hade haft, men vi ska inte bara säga Malmö, jag skulle faktiskt också säga Köpenhamn. Och mobiliteten, alltså flygplatser och tåglinjer.
Naturligtvis.
Så att det är lätt att bli hemmablind och så säga att Malmö är storstan. Men den urbana regionen vi befinner oss i, Öresund, är väl snarare Köpenhamn egentligen.
Så är det ju. Du har ju avslöjat innan att du är stockholmare i exil. Ja. Men då, jag vet att du kan inte riktigt ha etablerat sig med det faktum att vi de facto kallar Kastrup Malmö flygplats.
Jo, jag har ju tidigare jobbat på Sydsvenska Handelskammaren där det här är, ska man göra en banderoll så kommer det stå någonting i stil med det på.
Absolut, jag menar vår kollektivtrafik, vi är typ kortare med vår kollektivtrafik till Köpenhamn än vad danskarna själva har till Kastrup, än vad de har mellan Kastrup och Köpenhamn typ.
Lite beroende på var man bor, jag bodde i början precis vid nya triangelstationen och flyttade dit när den var nyinvigd. Och insåg när jag skulle flyga att jag kan sätta mig på, nu får ni ju Stockholmslingot då, jag kan sätta mig på tunnelbanan och hamna på en flygplats på 20 minuter. Och det var ju, det är ju rätt sweet.
Utan att bli ruinerad också, via Arlanda Express.
Ja.
Som det hade varit så. Men okej, okay, för att, jag menar, det är ju inte så, man har ju inte riktigt kyla i Staffanstorp, förutom möjligtvis det politiska klimatet. Men du har ju inte heller ström. Det är ju jättegrej. Mitt i en diskussion om att vi har strömbrist i södra Sverige och vi har problem med överföringen, vi har problem med skyhöga kostnader för ström här nere, och dessutom så har man då installerat, i och med detta, eller det har man väl alltid, mycket smutsiga dieselaggregat på den här datacentret då, ganska nära vi byggt område, och bara det har ju blivit en stor grej. Och anledningen att man använder smutsiga dieselaggregat istället för aggregat som inte är smutsiga, det är då för att man inte då har samma garanterad upptid då på de här andra. Så att det känns ju verkligen som att man har liksom försökt skohorna in ett datacenter i södra Sverige i Staffanstorp, och dessutom gjort det på ett sätt som har då skapat kontrovers nu, genom att man från Staffanstorp kommun, alltså de som satt i byggnadsnämnden, godkände då byggnadslovet utan att veta vad det var som skulle byggas.
Ja, det fanns väl flera. Vi försökte leta lite på just Staffanstorps caset och hittade, och där får man väl konstatera att det finns ju många starka åsikter i de olika inlagorna. Men vad heter de nu då? Naturskyddsföreningen har ju anmält Staffanstorp för att ha avvikit från att vara en tillsynsmyndighet Jag har aldrig hört att man kunde göra, men det kan man tydligen. Och i den anmälan så finns det en tidslinje med referenser till olika mejlkonversationer, offentliga handlingar och diarienummer för handlingar. Så att den kan åtminstone ge någon sorts överflygning av alla de här frågorna. För man såg ju också ganska snabbt att när det blev en kontrovers så var det ju ett antal politiker som sa att vi hade ingen aning om att det skulle kunna förekomma luftföroreningar här. Samtidigt så var ju det som de fattade beslut om, tror jag, var ett lager. Och ett lager av den storleken, där det på pappret står att det ska komma en eller två transporter om dagen. Ja. Det är så här, jag tror att man ska nog skilja på, vi har ju dels den övergripande frågan, vad är det här för typ av investering, ska kommuner hålla på med sånt här? Och sen har vi 90-gritty, då är frågan till exempel, det är tydligen så att när du ansöker om bygglov så är det skillnad på att ansöka om bygglov, om jag förstått det rätt, för ett lager och ett datacenter, därför att de kategoriseras under olika koder i bygglovsansökan. Mm. Och där skulle man väl, om det är så, då har man ju uppenbarligen sökt om någonting som man sedan inte bygger, och det kan ju synas ganska klantigt. Det som också har framförts är ju att man inte ville gå ut med, eller kunde gå ut med, vilket företag det var. Och det här har ju även Microsoft själva hävdat då, att på grund av att det här är börspåverkande information så är man väldigt mån om sekretessen fram tills alla beslut är fattade. Där försökte jag lite grann, för det var ju ett väldigt öppet spel när Amazon försökte placera ut sitt lager i USA. Och det är också börspåverkande information. Så att där har jag inte listat ut hur det faktiskt ligger till. Men där får man väl eventuellt då åtminstone vara ödmjuk inför att det skulle kunna finnas sådana bestämmelser och regler kopplat till exempel insiderhandel eller insiderinformation som gör att man inte kunde sprida information hejvilt. Med allt det här, om man lägger det åt sidan, så låter det ju som att vad som har hänt är att man har fattat beslut om att bygga en sak och så kommer man få någonting som är, jag tror du skulle kunna hitta 50% som säger en liknande sak, ett lager och ett datacenter. Och andra skulle säga då, baserat på till exempel bygglovskoden, att det är helt olika saker.
Ja.
Och det vi kanske ska problematisera i det stora och försöka generalisera här, det är ju frågan, om det finns sådana här regler som gör att man inte kan basunera ut exakt vad det handlar om, hur ska man då kunna ha ett förvaltningssystem där man har en bygglovsprövning som känns rättssäker? Behöver man ändra de reglerna? Finns det någonting som skiljer de här moderna fallen med internationella företag från andra typer av case historiskt?
Och vad är skillnaden jämfört med Microsofts övriga datacenters och Amazons övriga datacenters i Sverige och Facebook uppe i Norrland? För det var ju väldigt tydligt att det var Facebook som skulle bygga datacenter. Det var man ju väldigt, väldigt stolt över. Medan här då har det varit ett mer hemlighetsmakeri. Eller är det ingen skillnad, utan enda anledningen att vi känner till, eller att jag känner till, att det har blivit så här, det är helt enkelt för att jag är skåning och läser media i Skåne.
Vet vi att det var utbasunerat om Facebook i Norrland så lång tid i förväg som man har diskuterat här? För det var väl ett och ett halvt år man höll på att förhandla.
Säkert inte.
Innan man satte spaden i marken. Det ska inte jag svära på.
Nej, det kan ju ofta vara så att det händer mycket som man inte känner till. Men vi får väl ändå diskutera det vi känner till. Och det är så sammantaget här, och vi ska väl nästan försöka få ner kärnan då, vad är det vi problematiserar. Men om man tar alltihopa då, så helt enkelt så har det varit ett bygglovsprocess som har varit hemlig, där politikerna inte har vetat vad de har röstat ja till. Det har varit mycket hemliga möten med just kommunalrådet Christian Sonesson. Och det har varit en ganska aggressiv ton ifrån honom när det har ifrågasatts. Och det känns lite oprofessionellt. Särskilt om man då bor och dessutom känner många och är gift med människor som jobbar inom Malmö stad, där det är väldigt tydliga processer ofta. Och dessutom så har man smusslat in då att det är miljöskadlig verksamhet och dessa miljöfarlig verksamhet då, det har kommit i efterhand, och det har varit lite överprövningar, om det har varit ansökan till länsstyrelsen på 460 sidor, så ingen riktigt, alltså man har tröttat ut, alltså det känns som att det har varit en kampanj. Och då tänker jag så här, om säg att det är 90 medarbetare då. Om det är inte 120, det är inte 60, utan det är 90 där mitt emellan. Det är väldigt mycket politisk prestige och Man förlorar både politisk prestige stora hela. Man förlorar förtroendet från ett gäng grannar i en ganska liten kommun. Hur viktigt är det här datacentret för Staffanstorp?
Det är en bra fråga. Där är ju, om jag har förstått processen rätt, så har man ju haft, och där får man väl titta lite på när saker har skett i tiden. Man ska ju ha haft något sorts informationsmöte med grannarna. De här dieselaggregaten verkar ju också vara ytterligare en infekterad debatt. Och det är ju som du säger, det har ju med upptiden att göra, att ett datacenter måste ju vara uppkopplat. Det finns ett antal saker där som jag tror att det låter som de har gjort det onödigt krångligt för sig, ska jag säga. Och dessutom var det en fråga om någon fond man skulle lägga in pengar i för att utveckla regionen.
Den glömde jag, just det. Nu har det ju blivit, det är helt enkelt Microsoft ska då... Ja, men fördomen om när sådana här företag etablerar sig i andra delar av Europa och USA, så köper man lite träd och man kanske inte så här ger pengar under bordet till liksom just kommunalråd och så, eller borgmästaren. Men jädra vad det planteras träd i staden helt plötsligt. Och, alltså, det finns lite kutym med lite sådana här saker. Och här
man ska investera i regionen, som det heter.
Ja, just det. Och här har det liksom varit då att man ger direkt pengar till alltså kommun och verksamhet. Och det får ju inte kommunen göra. Och då har man försökt runda detta med stiftelser och hej faderittan. Och sen har ju Marcus själva kommit på att det här är ju inte enligt våra egna. Alltså det här liksom att alla är överens att det här är en pengar som man ger en kommun för att få vissa fördelar. Om det så är bara allmänt goodwill. I många fall.
Precis, är det här en muta eller inte har ju varit den stora frågan.
Ja, men exakt, och det är väl en muta egentligen. Det bara är att sen går man på en väldigt tunn linje om hur vidare detta då är en muta i lagens bemärkelse eller om det bara är en investering då. Och
det man kan säga, om man ska backa tillbaka till där jag började med, att det här ändå är en tradition av näringspolitik, att man ska ha det här, försöka attrahera specifika typer av investeringar. Det finns ju gott om jag kan ju komma ut så att det finns för många kommuner i Skåne, och det finns gott om kommuner i Skåne som har olika typer av idéer om att just deras kommun ska bli absolut bäst på cybersäkerhet eller high performance computing eller green tech eller med tech, eller ja, men du känner igen typen av visionsarbete. Långt svar på den fråga du ställde innan vi kom in på mutbrotten. Men det finns, när forskningen har tittat på det här, så finns det ju två breda sätt som policy närmar sig den här typen av att attrahera företag till en viss plats. Och det ena är att vara ute efter en typ av företag, kanske ett företag specifikt, säga kom hit, etablera er här. Eller en typ av investering när man säger att nu ska vi bli hubben för green tech eller vindkraftverk eller solkraft eller vad det nu kan vara. Och det andra handlar om spelreglerna, de långsiktiga spelreglerna. Alltså hur gör man inte bara en plats attraktiv för en typ av investering eller ett företag, utan hur skapar man en attraktiv miljö? Och det är oftast någonting som går utanför det kommunala, men även beror av det kommunala med skolor och lokal infrastruktur och sådana saker. Hur skapar man en plats där det är attraktivt för alla att vilja etablera sitt företag? Det kommer ju finnas skillnader mellan branscher, men du förstår vad jag menar, en bred palett istället. Och forskningen är ganska samstämmig på detta, att det är de generella spelreglerna som spelar roll. Det andra är som bäst ett komplement. Det är liksom sugar on top. Och börjar man anstränga sig för mycket med det här som då ska vara ett komplement, så att det nästan blir det som ska vara hela skälet för hur man driver den här politiken, då är det ganska snabbt så att man kommer att investera, om inte annat, för mycket tid och energi på att premiera ett företag, egentligen då på bekostnad av lokalt entreprenörskap eller förmågan för nya företag att växa upp. Och det har en negativ effekt i sig, därför att du frågade vad tjänar Staffanstorp på det här? Och svaret är, det beror på. Därför att du har ju dels då hur många arbetstillfällen som skapas. Jag har varit med i en grupp som har skrivit en rapport för tillväxtanalys om den här typen av investeringar, stora kunskapsintensiva investeringar. Och där konstaterar vi att när man då pratar om att något är en stor investering, det måste vara stor i förhållande till någonting. Och det är inte bara hur många arbetstillfällen det skapar, utan också om det finns upstream eller downstream effekter. Alltså påverkar det här omgivningen runt omkring? Kommer det skapas nya företag? Kommer det behövas nya tjänster för att tillgodose de som börjar jobba på de här nya arbetstillfällena? Säg att du skapar ett datacenter där alla har en enormt hög lön, och så vill ju de göra av med den någonstans. Ja, men då kommer det uppstå en starkare lokal marknad för restauranger och olika typer av tjänster till exempel. det resonemanget finns ju inte med här alls, utan det man hittar är ju antal arbetstillfällen. Och då är risken ganska stor med ett datacenter. Nu är jag lite dystopisk, men risken är ganska stor att datacenter är ju en sån sak där du kanske vill ha ett fåtal, antingen förvaltande eller någon ytterligare riktigt specialiserad person på plats. Men det är ju också ett perfekt mål för automatisering. Så att helhetsbilden när man tittar på en sån här politisk process och hur mycket energi man ska lägga på den, så låter det lite grann som att man inte har gjort hela den kalkylen, utan kanske investerat väldigt mycket prestige i att få dit ett datacenter som i slutet av dagen kanske inte kommer vara dåligt för Staffanstorp. Jag ska inte ge mig in i om ett lager hade varit värre miljömässigt än ett datacenter. Sådana här dieselaggregat finns väl vad jag förstår på olika typer av sjukhus och vårdanrättningar och äldreboenden också, just för upptids, som du sa. Mm. De sämre aggregaten har den bättre upptiden liksom.
Ja, och lastbilarna som står där i lagret mitt emot, till att säga, är ju inte mycket bättre. Det ska också sägas att dieselaggregaten räknas hela branschen vara utrangerad redan 2030. Just för att det finns då alternativ. Men är det helt enkelt så att politikerna är så kåta på att kunna säga i lokalmedia, vi får Microsoft hit, vi får Amazon hit. Men att säga att man har
datacenter, det är ju en historiskt stor investering för Staffanstorp, om jag förstår det rätt. Så att det är klart att det är politiskt, så är det ju, ja, alltså att det är en stor investering i att det är mycket pengar som läggs på att bygga någonting som ska generera förhoppningsvis arbetstillfällen. Mm. Och det är ett stort internationellt företag som etablerar sig. Jag tror att Skånskan har ju gått på en annan linje än Sydsvenskan och skrivit positivt om det. Men frågan man måste ställa sig är, vad händer sen då? Därför att nu låter det ungefär som det här, nu låter det som den gamla industripolitiken, att när spaden är satt i marken, då är den här vinsten klar. Medan det är den internationella forskningen som tittar på det här och visar liksom en förskjutning av värdet i ekonomin mot saker som är kunskapsintensiva och immateriella. Där visar det jättetydligt att du måste försöka få investeringar som inte på ett lätt sätt kan flytta från platsen. Det kan förvisso inte ett datacenter. Man kan bygga ett nytt och bara koppla ur det i och för sig. Men det finns ingen tillgångsdriven del av den här investeringen. Det är inte så att man är övertygad om att Staffanstorp har mer bättre humankapital än resten av Sverige eller Norden. Det finns ju andra ställen man skulle kunna lägga det på av det skälet. Det är inte heller självklart hur utvecklingen ska se ut. Hur ska man få de här effekterna runt omkring? Och där talar man i forskningen om ett behov av att gå över mot en relationsbaserad syn på den här typen av politik. Man kan säga, visst kan ni komma hit, men vi måste ha en löpande dialog om hur ska vårt samarbete se ut på sikt. För att inte bara få en sunk cost på plats. Och det är möjligt att det är ett väldigt klumpigt försök till det de här fonderna är, eller att det är en klumpig tolkning av så här brukar det här stora amerikanska företaget göra och det brukar gå bra på andra ställen men det funkar inte i Sverige. Men jag saknar helhetsbilden både i termer av vad är det här för typ av investering och vad är det långsiktiga målet med den?
Jag tänker så här, Apple och några av de här stora bolagen finns ju här i regionen. Man hade kontor i Lund, nu är det i Malmö. Vi har Apple också öppnat faktiskt hyrt i sig en ganska stor lokal i Göteborg vid kanalen. Stockholm naturligtvis är ett av de vanligaste arbetet nu, så vet jag vet, är systemutvecklare i Stockholm.
Är du säker på att det inte är konsult?
Ja, men alltså inom branschen liksom.
Jaha, okej. Okay. Ja,
alltså du vet, man har något kodrelaterat liksom. Ja, precis. Och sen är ju alla... Men i Stockholm så är det ju... Är man, det är lite så här, jag skulle ju säga det. I Stockholm, är man systemutvecklare, gör man bra grejer, är man konsult så gör man skolplattformen. Tror jag den allmänna bilden är i Stockholm liksom. Du vet, man hyr in de här stora Tato och NATO-konsulterna liksom, och så blir det knas och så är det bara fakturering och så vidare. Sen, nej, men det finns ju mycket kunskap, och jag tänker att den kunskapen hade kanske varit attraktiv nog. Och man som kommunpolitiker säger, okej, vi har ett bolag här som vill etablera sig. Vi måste ta hänsyn till viss sekretess. Vad bra! Då, kära Microsoft, får ni sitta här och prata med stadsbyggnadsnämndens ordförande. Och sen så tar vi processen så som den är med bygglov och... Så gör vi detta rätt.
Framförallt borde man ju kunna söka bygglov för ett datacenter. För det är ju inte omedelbart så att man förstår att det är... Men här hävdar ju Staffanstorps kommunordförande att han har kallat ett stort amerikanskt techföretag i alla sina kommunikationer. Har han gjort det så är nästan det mer avslöjande än om han hade sagt, för det är ju inte viktigt att det är ett stort företag. Nej. Utan det viktiga för etableringen här, åtminstone ur kommunens eget perspektiv, är ju att man bygger ett stort datacenter. Så att mycket hade väl varit vunnet på om det bara hade stått datacenter istället för lager. Men här ska jag också vara ödmjuk inför att den juridiken kan inte jag överhuvudtaget. Så jag vet inte hur stor skillnad.
Nej, här sitter ju vi och har åsikt om en ganska avancerad lagstiftning.
Men det finns ju en annan aspekt av det här som också är frågan. Vad är det då? Varför skulle man vilja lägga det i Staffanstorp? Du har ju Norrland. Där har du kyla. Du har kanske Staffanstorp då möjligt. Möjligtvis skulle man kunna säga att rör du dig utanför de mest tätbebyggda områdena men fortfarande har någon typ av attraktiv boendemiljö, så har du ju lägre markkostnader och fortfarande tillgängligheten till staden. Det skulle kunna vara ett argument. Det är ju till exempel så att vi lägger ju inte fabriker i städer längre, därför att det är enormt ytineffektivt och då blir det dyrt.
De ska ändå flytta som 20 år liksom, när det ska bli.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men den andra aspekten är ju att med den pågående lagstiftningen på EU-nivå kring digitala marknaden och olika typer av digitala tjänster, det ligger ju i bakgrunden ett antal förslag, inte minst ett franskt förslag tror jag, men jag tror det finns tyska förslag också, om att data bara ska få hanteras nationellt. Alltså man vill på olika sätt nationalisera lagstiftning och regler kring datahantering. Och det är ju ett ormbo, det kan vi säga. Det är ytterligare, vad blir det, femte avsnittet vi borde ha nu.
Men är det någon som har skrivit upp de här? Ja, vem tog anteckningar? Ja. Nej, fortsätt.
Ja, men tror man att det här kommer? Att det kommer åtminstone på EU-nivå ett större fokus på att data från användare inom EU eller data från användare inom Sverige får inte lämna Sverige givet de här premisserna. Eller får bara lämna Sverige givet de här premisserna. Då kommer ju de här företagen, och det här är en spekulation, men då kommer de här företagen, om datacenter är tillräckligt billiga att bygga, så kommer de här företagen att behöva investera i en redundans i datacenter som är större än vad de annars hade behövt, eftersom de måste kunna garantera någon sorts nationalisering av datahantering. Eller regionalisering åtminstone. Och då kanske det helt enkelt är så att man behöver pytsa ut ett gäng sådana här på olika ställen. Och man vill inte betala allt för mycket för att lägga dem jättecentralt, men det är ju bra att folk kan vilja bo i Lund eller Malmö och sen så kan man åka till Staffanstorp och jobba om de behöver folk som är kunskapsintensiva. Och det ska vi säga, det är alltså inte så att jag tror att det är bara en preferens att folk har högskoleutbildning bara kommer bo i städer. Det finns en ganska enkel indikator på det där som är dubbla karriärsproblemet, att hittar du någon som är ungefär samma, har samma utbildningsnivå som du och du är högskoleutbildad, då riskerar den personen också att ha en utbildning som gör att de vill ha ett visst jobb, för de har ändå investerat i sin utbildning. Två personer med olika utbildningar ska hitta jobb, då helt plötsligt så behöver de en tätare arbetsmarknad och då kommer de att röra sig mot städerna. Så det finns någon sorts... Det finns en attraktion i den urbana arbetsmarknaden där som jag tror att ett sånt här datacenter måste förhålla sig till. Och då kanske Staffanstorp är den perfekta avvägningen mellan markpriser, tillgänglighet och den tätheten.
Så är det. Och sen finns en annan grej med Staffanstorp också som är känd inom framförallt då Malmö stad, och det är ett problem. Det är ju att utanför Malmöområdet så har vi ju norra Europas bördigaste åkermark då. Mm. Och i Malmö förtätar man ju, man bygger på höjden, man hittar, jag tror till och med var det MKB som försökte prångla in ett hus i en hundrastgård en gång borta vid Möllan. Och sen låter man faktiskt åkermarken vara den lilla åkermark man har. Man köpte upp massa åkermark för i framtiden kunna bygga yttre ringleden. Men utöver det så man har ända ut på det liksom, och så får det vara. Och sen köpte man en skog i Bara också, bara för att ha lite skog. Så det är så de har jobbat i kommun. Staffanstorp däremot expanderar jättehårt på den här marken. Man bygger nya villområden just för... Och det är ju folk som då vill bo i villa. Man vill inte bo i Malmö för att man tror att Malmö är en hemsk stad då.
Baserat och på vissa... det är inte helt lätt att få en villa i Malmö, får du ändå ge det.
Och just av den anledningen att Malmö inte bygger nya villor, villamattor, så är det faktiskt nästan omöjligt att få en villa i Malmö, precis som du säger, om man inte då redan har...
Och så här ser det ut i jättemånga regioner, men det är klart att det du är ute efter här, det är ju egentligen anledningen till att vi inte är, utan att vara säker på vad en sån kommun hade landat i, men om vi inte hade haft 33 utan 3 kommuner i Skåne, så hade vi ju haft en större då hade man ju haft en större helhetssyn på hur man använder land, men det är mönstret att du har någon sorts suburban sprawl, alltså att under när när människor bildar familj så vill de ha lite större eller ha en trädgård, och så flyttar de utanför staden och sen så tenderar de att flytta tillbaka in igen. Det är ganska vanligt ändå. Och det är också därför flyttsiffrorna i Stockholm ibland ser så konstigt ut. Man säger att nu flyr folk staden, men alltså när du flyr staden och det betyder att du behöver sitta en halvtimme på en tunnelbana, jag vet inte. Drama.
Ja, visst, gud ja. Men vad trevligt. Vi kan väl konstatera här, den springande punkten här, att det inte är helt tydligt vad som de här datacentren innebär. Och det är en problematik att etablera dem, det vill säga krocken mellan vad stora företag behöver och små kommuner kan eventuellt i sin iver att få de här stora bolagen sätta sig i en position då det blev i alla fall minst sagt lite förvirring om exakt hur turen har varit.
Och vi vet ju i det här fallet, det är det som är, och det är ju ett problem i sig. Det hade ju behövt finnas en process som var så transparent att oavsett om det finns bäring i Sydsvenskans granskning eller inte, så ska den granskningen knappt behövas, därför att det ska vara lätt att följa en sån här process. Man ska inte behöva leta efter eller begära ut handlingar. Det borde vara ganska enkelt att se det. Men det man kan säga också är ju att ska man ha... Jag tror inte datacenter är dåligt. Men jag tror att man kan göra som kommun, kan man hantera en investering i ett datacenter. Både inför, vilket är det vi har pratat ganska mycket om, men också after the fact, på ett bra eller dåligt sätt. Och jag saknar helt den här diskussionen om vad är den här investeringen en större del av. Hur ska det här hänga ihop med en Skånes eller Staffanstorps utveckling på längre sikt? För det är då du måste ju ställa, vad har du investerat i att få investeringen mot vad förväntar du dig att få ut av den? Och hittills har vi bara sett det här 60 jobbtillfällen, arbetstillfällen eller 120 arbetstillfällen.
Det är ju, man kan ju också fundera lite om man använder den här marken då, den här fina åkermarken, till att bygga en modern företagsby som tar vara på den forskningen, hur kanske då, det vill säga att det framöver är så att man inte åker in till städerna varje dag och jobbar i sina kontor, utan man har lite satellitkontor och sådär. Frågan är hur många arbetstillfällen det hade varit då. och sådär. Men det är frågor vi inte ska svara på idag. Utan,
nu det blir krångligt då.
Nu är vi klara. Stort tack för att du ville vara med, Joakim Wernberg. Efter här så har vi visst lite planering att göra för framtida avsnitt. Vi länkar... tumme upp, ja. Vi länkar de här artiklarna i Sydsvenskan. Det är betalvägg på dem. Och där har vi ett sjätte avsnitt, ja. Vi var faktiskt
men länka lite... in Naturskyddsföreningens tidslinjedokument också. Mm.
Naturskyddsföreningen och naturligtvis också
och
länka
kommunens
till...
svar.
Just det. Och länka till podden Berg och Wernberg. Där tror jag fick till det utan att stamma på namnet. Den är så otroligt bra. Så att
det gör mig glad att höra. Du ska få en annan länk också. Det är den här rapporten vi skrev om man nu, eftersom jag tillhör dem som tycker att det är bra om man får med lite forskning in. Den här rapporten om stora kunskapsintensiva investeringar var en grupp som leddes av professor Martin Andersson. Den är faktiskt klart läsvärd i de här frågorna.
Fantastiskt. Och alla dessa länkar hittar ni då i beskrivningen till podden naturligtvis, men också om ni går in på teknikveckan.se så ser ni inlägget här. Och med det så tackar jag för visat intresse. Tack Joakim och tack ljudtekniker Dennis Klarin. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.